Idag vid stranden talade vi just om ett av de stora hoten mot vår planet. Bardsons teori om koldioxidtäcket över jorden. Fortsätter utsläppet och ökningen av koldioxidhalten i atmosfären i samma takt som hittills återstår enbart 10, högst 30 år av mänskligt liv på jorden. Detta på grund av att koldioxidlagret släpper igenom värmestrålning utifrån men hindrar värmeutstrålning från jorden. Resultatet blir en gradvis ökning av lufttemperaturen tills polarisarna smälter och översvämmar kontinenterna med 125 meter vatten. Överbefolkning, atomkrig, miljöförstöring, hoten mot planeten är många. Poängen med översvämningsteorin är att Bateson också är en expert på delfiner. Han berättar att delfinerna har ett lika komplicerat nervsystem som vi. Deras språk och hjärna är också högt utvecklade. Men det mesta av deras språk gäller personliga relationer. Omsorg för varandra är deras stora samtalsämne. Som havsytan höjs med 125 meter kommer det att bli större utrymme för delfinerna. Så när det kommer till kritan behöver inte universum våra överspända ansträngningar för att fortsätta sitt eget liv i stil med delfin power. Men det finns ingen anledning för oss att smita iväg. Så länge det finns någon som är villig att försöka få planeten att fungera. Och vem är inte villig? Att vara eller inte vara är en lika allvarlig fråga som någonsin. Vill vi vara eller inte? Ibland bryr jag mig inte om det. Inte ett dugg. Det får någon annan tänka på. Kommer i alla fall att dö. Vilket var och en tycker då och då. Från Shakespeare till nutidens människa. Ni antar att vi är villiga att offra mer och fortsätta vår existens på planeten. Vilket förhållande skulle kunna göra det drägligt för oss?
Så, låt oss börja med. Vilken insikt? Vad är den räddande insikten som hinduerna symboliserar med Vishnu, upprätthållaren? Den aspekt av oss själva eller vår medvetenhet som fortsätter vårt självuppehållande. En insikt som de flesta av de svarta raserna redan har föreslagit planeten. Om vi ska gå tillbaka till svart spiritual power och godta det, vilket jag anser vara godtagbart. Vidare beaktar vi kombinationer av hindu- och buddhistuttalanden som representerar mycket av Kina eller taoistuttalanden. Det skulle representera de goda visa männen från de traditionella stamkulturerna ur allas synvinkel, både från Black Power och de degenererade vita intellektuella. Tuang Tse sa: visheten hos forntidens män sträckte sig långt. Hur långt? Tillräckligt långt för att inse att ting har aldrig existerat. Buddhisten uttrycker: form är tomrum. Tomrum är form. Varken verklighet eller overklighet. Varken född eller ofödd. vilket var och en kan intyga som har drunknat eller dött. Tingen är inte verkliga. De är inte födda och därför inte heller frånskilda. Vi kommer slutligen till en upplevelse av livet, vilken de flesta har haft på ett eller annat sätt. Den estetiska upplevelsen, den religiösa upplevelsen, höjdpunktupplevelsen, konstupplevelsen, identitetupplevelsen, enhetsupplevelsen, en upplevelse av enhet, av oss allesammans som en. Inte varande oss själva med varierande hudfärg och mystiska äggvitevärdar eller vad vi nu består av, utan också blommorna, de olika träden, växterna, djuren. Jag har tänkt detta en lång tid. Alla har snuddat vid detta som haft naturupplevelsen, tror jag. Min uppfattning av enhetsupplevelsen, det faktum att vi alla är en, med många ögon som kikar ut, ger att det inte finns någon gradskillnad mellan människor. Inga hierarkier, inga kategorier, inga kaster. Bara en massa ögon som kikar ut. Att ständigt stå ansikte mot ansikte med denna situation kan vara nog så mystiskt. Jag förmodar att det härifrån förföljelsemani härstammar. Så förföljelsemani är till största delen nyttigt och förvandlas när den väl känns igen ömsesidigt till en underbar känsla. Beatles, tror jag, upplevde den stora gemensamhetskänslan i samband med deras LP Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Känslan av att de inte är Beatles, inte hjältarna, inte svartungarna, utan bara samma glimt som alla har. Glimten som kan göras till center för medvetenheten och också det centrum varifrån politisk aktivitet börjar. För samhällsuppbyggande politisk aktivitet finns det ett gammalt visdomsord från Kina som Pound, Ezra Pound, ständigt citerar. Från Confucius, skulle jag tro. För att ordna upp förhållandena inom nationen, ordna upp provinserna. För att ordna upp förhållandena i provinserna, ordna upp städerna. Att ordna upp städerna betyder att ordna upp hushållen. Ordna upp familjeförhållandena. För att ordna upp hushållen, ordna upp dig själv. Bli herre över dig själv och du kommer att bära andra. Vi kommer fram till att om vi har en grupp, stor grupp av yngre och äldre människor som arbetar inom gamla traditioner, som kommit fram till någon form av grundmedvetenhet där de alla upplever sig som en. Om de har haft en glimt av detta, då har vi möjligen början av en vänlig kommunism eller ashram, kibbutz eller storfamilj. Eller en vänlig förlängning av jaget utåt. Om det har upplevt sig som en och är villig att lita på den upplevelsen. Men den förtröstande övertygelsen måste vara helt lugn. Fullständigt säker övertygelse. Men jag tror att många unga idag har detta. Har upplevt detta. Det är den upplevelsen som uppfyller Woodstockfestivalen och gör det möjligt med samhällsexperiment i stil med det nya samfund vid Fröstrupslägret i Danmark. Manifestationer likt detta är viktiga. Den möjliga början av den vackra vändpunkt i historien. Eller det sista ögonblicket av igenkännande av mänskligt liv. Innan den galna komedin slutar med en explosion.
De praktiska planerna har bitvis formulerats under benämning Flower Power, vilket börjar bli en uttjatad term, men varför inte? Blommakt är en så vacker term det kan bli. Det är också en riktig image vad det gäller dess ursprung och till en viss grad dess teknik. Den ursprungliga frasen skapades på gatan tillsammans med en annan fras. Gör om San Francisco till ett elektriskt Tibet. Och budskapet har varit: öka aldrig hatet. Eskalera aldrig fientligheten mellan människor. Kontrollera dina tankar och känslor. Var medveten om vad du gör. Var medveten helt och hållet. Detta är inte ett sökande efter kärlek. Och det är inte kärlek som erbjuds. Vad som erbjuds eller ges förslag till är medvetenhet om vad dina egna känslor är. Inklusive alla rörelser i tankarna mot hysteri, inklusive alla rörelser mot accepterande av ett språkbruk som saknar verkliga känslor och tankar. Medvetenhet om när tankarna spårar in i indoktrinerade vanor som fasta oundvikliga sanningar. Tagna antingen från Black Power, eller Time Magazine, eller Mao, eller Nixon, eller Marx, eller din mor, eller dig själv, eller vem som helst. Du måste bestämma själv. Bara därför att alla omkring dig skriker samma sak innebär inte att du måste ropa samma sak. Det betyder inte att du antingen måste vara med eller bli vilse i universum. Du är fortfarande där. Först när du är ute och fantiserar och klamrar fast vid en fantasivärld som det enda sanna svaret. Lik människorna som ropar glåpord efter dig på gatorna eller polisen eller kapitalisten som attackerar dig. Det attackerar en fantasibild av dig. Hans fantasibild. För om du är där, neutral och inte förorsakar honom någon skada. Utan i själva verket omvända honom. Skotta ut honom ur hans insnöade fördomshjärna. Då projekterar han en monsterfantasi på dig, där du försöker våldta hans värderingar eller förstöra hela hans universum eller lämna honom utan hans universum. Med andra ord, om han känner sig hotad, om hans värderingar hotas, då kommer han helt följdriktigt att reagera likt vilken annan galning i ett dårhus som helst. Han slår tillbaka. Så om du råkar i slagsmål med människor i ett dårhus, är du där som patient, förmodar jag, eller som doktor. Men du är i ett dårhus. Hela världen är ett dårhus. Och alla är från vettet. Så vad kan du göra i ett dårhus när någon ropar på dig och säger: Du är en spion. Du håller till godo och tror att det är sant. Eller du protesterar mot anklagelsen och slår till honom. Du är medveten om att han projicerar en föreställning. Han ser dig som i en film. Och om du accepterar den roll han ger dig, då fångas du i hans spel. Och strax därefter, pang, både du och han är uppträngda i ett skräckslaget universum. Ett slagfält av ord, av språk.
Vem kommer att ha kontroll över språket? Vem kommer att ha kontroll över mikrofonerna? När vem som helst som har kontroll över mikrofonerna har kontroll över språket. Men när du väl en gång är avbetingad, medveten, clear, då vet du att du bara hör ljud. Att dessa ord bara är ljud. Är det vackra ljud? Får det dig att må bra? Leder det till någon form av konstruktivt arbete? Eller är det ljud som lämnar dåliga vibrationer? Som får dig att må dåligt? Så att du för vidare och låter andra människor känna sig illa till mots? Förstärker prestigejakten, the rat race, tills hela galna skithuset flyger i bitar? Det var en vision.
Hur uppfattar du LSD? Jag är tveksam. Kanske leder inte LSD till samma plats för alla människor. Kanske hamnar en del människor någon annanstans än den plats jag har pratat om. Vilket är en trygg plats där vi kan vara här tillsammans. Inte den osäkra platsen där några av oss nödvändigtvis måste förintas så att de andra kan leva. Men om vi vill ordna en plats så att vi kan leva på denna plats, då måste vi göra plats för människor i kroppar. För alla som har en kropp. Annars kommer vi att ha en massa kroppar rädda för att bli förintade. Ett hot som de i vita livsformer projicerar på de färgade livsformerna. Den gula livsformen eller den svarta livsformen. Så de reagerar helt uppenbart mot det galna hotet från de vita. Och deras reaktion är, sorgligt nog, en fullständig spegelbild av den vita presentationen. Spegelimage. En stor ledare var Martin Luther King. 3 månader efter det stora BIN-mötet i San Francisco hade nyheten inte nått MLK. Kanske var detta svagheten med MLKs pacifism. Att den var passiv. Vad som är nödvändigt är aktiv fantasi. Aktiv manifestation av förståelsen. Manifestationer. Aktiva saker. Inte bara att ligga drösa. Aktiv poesi. Ett aktivt användande av språket. Visdomsorden av bodhisattvas. Levande varelser är oräkneliga. Vårt mål är att rädda dem alla. För hela universum kan inte klara sig ur detta. Och lyckan kommer aldrig att bli fullständig förrän vi alla kliver in i himmelriket. Så annars kommer det alltid att existera det helveten vi är medvetna om. Som vi skapar för det andra att leva i. Så finns det någon som vill hamna i himmelriket och lämna det andra i helvetet. Strålande affär. För delfinerna kanske det blir verklighet. Det går till himmelriket och lämnar oss därhen.
Vad vi kommer fram till är att det är möjligt för grupper av unga människor att leva tillsammans i stora familjer, forma sina egna organisationer och börja känna sig hemmastadda i det gamla forna stamlivet. Grundreglerna för denna blommakt är ungefär följande. 1. Du försöker bli vän med alla du har möjlighet till. 2. Du kontrollerar ditt temperament fullständigt. 3. Du säger aldrig ett ovänligt ord. 4. Du lyssnar mycket noga för att spåra upp deras linjer av känslor, deras rasfördomar, av deras rädsla, av deras behov av materiella förlängningar. 5. Du stryker dem medhårs och tröstar dem i deras förvirring. Poliskonstapeln till att börja med, president Nixon först av alla, McNamara, hela penninghuset, hela fabriken från golv till tak, var kan man börja? I San Francisco började till en viss del med massmediamänniskorna, vilket innebar en passiv sammansvärjning av alla att dra ner dem tillsammans i sängen. Att tända på dem allesammans. Att omvända dem till vänner. Vad är det för idé att ha fiender när man kan ha vänner? Att avkontrollera dem. Att avbetinga dem. Att avhypnotisera dem. Att omvända deras sexualföreställningar, deras föreställningar om musik, dance, hall, image, mixed media, happening, avbetingnings, omvändelsemöten, LSD-avbetingar, orgie-avbetingning. När man har en massa människor som arbetar tillsammans med samma insikt, då förstärks insikten fram och tillbaka och reflekteras fram och tillbaka och växer starkare. För om en ensam tok säger, jag är ett lamm, då buras han in i fängelse, kanske. Men om en tok rusar fram bland 5000 människor iklädda hattar och bjällror och ropar, jag är lammet. Och de allesammans börjar hoppa omkring ropande, jag är ett lamm. Då är där en massa människor som instämmer i, jag är ett lamm och agerar som lamm. För de är inte rädda för att vara som ett lamm. För de vet att alla vet redan att alla är lamm. Så du kan börja arbeta i den yttre världen med den insikten. För du är inte ensam. För insikten är verklig. Så är universums hela verklighet. Detta är naturens grund. Detta är vad själva vara är. Och om du inte är i varat, var är du? Ut och fantiserar i huvudet över att inte vara i varat, utan liksom skeppsbruten i universum, så att du måste kämpa tillbaka till det materiella universumet för att vinna ägodelar i det. Du är redan i det materiella universumet. Du vill kanske komma i bättre relation till det, vilket betyder bättre relationer till det, vilket betyder bättre relationer till det så kallade inrutade. Square, medmänniskorna.
Vilket då innebär att samla ihop all medvetenhet, all människomedvetenhet till en enda plats där alla medvetanden får vara en och känna sig trygga där med att vara med det andra. En, så att det inte blir utestängt till att bli ett medvetande ensamt. När alla andra har en stor fest tillsammans. Detta betyder ett inåtvänt bodhisattvas uppförande, ständigt infiltrerande utåt vid varje tillfälle till alla främmande former av liv. Alla främlingar, alla andra personer behandlade en person som en person och inte som en roll. Inte som en uniform, inte som polis, inte som kapitalist, inte som maoist, inte som den eller den. Inte som ett självigenkännande av en enda avskild person. Vilket innebär i praktiken, till exempel cigarettförsäljaren i kiosken eller alla du kommer i kontakt med. Så alltså är du tvungen att börja möta, eller man blir tvungen att börja möta, eller vi blir tvungna att börja möta medmänniskor på den nivå där man tilltalar andra, i deras ögon direkt, utan rädsla, med medvetenhet om att det är där. Nu kanske massa människor kommer att hoppa upp och slå dig på truten. Men jag tror det beror på mängden av ängslan du projicerar, om du har en negativ reaktion eller inte. Jag tror det är den stora nyckelfrågan. Mängden av ängslan, rädsla, darrande nervositet som jag sänder ut, vet jag, bestämmer folks reaktioner till mig. Huruvida det är pålitbar vänlighet trots utseendet. Till exempel, tobaksförsäljaren i kiosken. Vi hade just ett verkligt trevligt utbyte med honom, bara genom att se varandra i ögonen och säga god morgon.
Hur skulle det vara om alla människor som har den insikten var i stånd att börja sammanbinda alla krafter och fullständigt neutralisera alla negativa låtsaspel? Låta dem droppa in i ett tomrum och omvandla, transformera all den energin till ett utbyte av medvetenhet mot vänliga mål. Ur detta växer kollektivhushåll upp i San Francisco, lika väl som i Sverige, vilket innefattar ungdomar som bor tillsammans och bjuder in andra att vara med för en kväll eller en längre tid, vilket innebär att ihopsamla många människor tillsammans till en stor mänsklig varelse, human being. Inte så mycket för att demonstrera deras genomlysthet och upplysthet och stillhet till sig själva, för att förstärka medvetenheten, för att utbyta meningsfulla uttryckssätt, för att utbyta kommunikationshemligheter, utforma förslag tillsammans, propositioner hellre än oppositioner, förslag för ett nytt samhälle baserat på ny medvetenhet, för att därefter sätta igång dem och arbeta i en liten skala, ömsesidigt, i samarbete, som ett exempel. Hellre än att vänta på honung från himlen, pie in the sky, hellre än att vänta på drömsamhället som ska komma genom revolutionen, praktisera på basis av det vetande, den kunskap vi redan har. På så vis utvecklades gratisaffärerna i San Francisco. Gratis mat i parkerna utsträckt av The Diggers-gruppen. Utvecklandet av stencilkommunikationer med de dagliga nyheterna för alla, så att de kan få reda på allt kvickt. Var någonstans det kommer att vara ett rådslag, var någonstans det kommer att finnas musik, var det kommer att finnas gratis mat, var du kan finna nattkvarter, var du kan finna arbete, hur du lättvindigt kan få resa ut till landet för att räta ut huvudet, så att du kan frika ut på landsbygden, så att du kan avprogrammera dig det miljötvång som staden tvingat på dig och lugna ner dig. Lugna ner dig själv en stund och återvända till stamdäggdjurets ursprunglighet i den ursprungliga naturmiljön för vilket vi är skapade och inte för den bullriga metallstaden. Timothy Leary sa: stoppa all metall under jorden, tillbaka ner i mullen. Eller det kommer att finnas broar, byggnader, maskiner, men låt dem inte ersätta det levande organiska materialet som är vår naturliga vänliga livsmiljö. Så uppenbarligen måste ytan av vår planet åter omvandlas tillbaka till någon form av levande förtjusning istället för döda vibrationer.
Ty, det finns en klar idé om vad drömsamhället, utopia, är. Någonting att arbeta för och sedan praktisera och förbättra fram. Jag skulle också vilja tala om de framtida planerna, vilka är av en sådan natur att eftersom det uppstår ur ursprunglig önskan, inte behöva ledare, inte behöver centraliserade beslutsinsatser. Blotta förståelsen av idéerna eller möjligheterna av till exempel gratis mat, gratis kläder, gratis musikfestivaler, gratis samarbetsaktiviteter, gratis tidskrifter som sprids naturligt av sig själva och kan praktiseras demokratiskt på gräsrotsnivå med massorna aktiva politiska medvetenhet född inifrån och inte dikterad från ovan genom massmedia.
I think we've seen this week also a magnification, therefore, of all our own anxiety and paranoia and terror under attack of conflicting image ideas on our body and the use of language patterns and their associational affects to almost scare us out of our bodies, white or black, finally. The alternative then, I don't know what shall we do then as an alternative. What I would like to do then is talk about, given this kind of awareness or consciousness or this insight into our own emotions, habit patterns, and our conditioning which everyone in the roundhouse has complained of, Carmichael in his own way complaining of the white definitions of identity posed on the Negro as a form of conditioning the consciousness of the blacks, the whites suffering their own patterns of conditioning, equally horrible. so that we find ourselves all in the same boat in that sense. We've also had, or I've been impressed, all this week I've been impressed more than anything else by Bateson talking about the scientifical apocalyptic aspect of the anxiety syndrome that we're suffering from. You know about, did you all hear about his thesis about the carbon dioxide layer over the planet? He said that given the present rate of infusion into the atmosphere of carbon dioxide, the planet had a, or the mammalian human aspect of the planet had a half-life of 10 to 30 years on account of, in that time, the layer of carbon dioxide over the atmosphere, which apparently is opaque, admits heat but doesn't let it bounce out. So given the present progression of buildup of this gas over the surface, a temperature rising of 5 degrees is possible. Irreversibly after 30 years, the 10 to 30 years, therefore the half-life. The polar ice caps melt, and the continents be inundated with 400 feet of water. This being only one of the threats to this, to the human mammal. Though there was a charming, I mean, there was a actually in a funny way, cheerful aspect, which Bateson, also being an expert on porpoises, was talking about how the porpoises had a nervous system as complex as ours, how their language and brain was complicated also, but most of the language was personal relations. That's what they discussed all the time. So if there's 400 feet of water over the continents, that'll leave more room for the porpoises. So ultimately, the universe doesn't need our execrable yowling for the continuance of its own life. So, like porpoise power. So, okay, but then given the however, there's no purpose for us to get away if we can make a go of it. And as long as anybody's willing to make a go of it, and is it to be or not to be, which is a deep question as ever, you know, do we want to be or not? I don't know. Like, sometimes I don't want, I don't give a shit. I will die anyway. Which everybody feels occasionally, from Shakespeare on down to the lowest chimney sweep in Blake. So, assuming that we're willing to suffer more and continue our existence on the planet, what would be the conditions that might make it viable for us? So begin then, what is the insight, or what is the saving insight which the Hindus might symbolize as Vishnu, the preserver, that aspect of our self or our own consciousness which continues the preservation? An insight which most of the black races have already proposed to the planet. Anyway, if we're going to go then to black spiritual power and accept that, which I think is acceptable, so if we consider combinations of Hindu and Buddhist statements as representing a law, that's China, or Taoist statements, Chuangzi, that would cover the tribal, cultural, traditional, good guys, from everybody's point of view, I assume, both black power and white degenerate intellectual. Chuangzi said, "The wisdom of the men of ancient times went a long way. How far? So far as to realize that things have never existed. Those at the next stage thought that things existed, but recognized no discriminations among them. Those at the next stage recognized discriminations, but didn't recognize rights and wrongs. Then right and wrong was recognized, and love became complete, and the way was injured." The prajna, so that would account for, then with the Buddhist prajnaparamita, form is emptiness. Emptiness is form. It was not born, and therefore not annihilated. Neither real nor not real. And in the nature of Maya, as Burroughs pointed out, for the political, emotional, image reality, as well as for the actual sensory reality, ultimately, as anybody who's been out on laughing gas knows, or anybody who's died, or anybody who's drowned. So, like, it is not real, and from that point of view, there's nothing to be scared of, finally. I mean, you got black power, white power, purpose power. When you're dead, you're not going to be worrying about it. So you don't have to worry about going to hell forever, no matter who wins. So if you see something horrible politically, don't cling to it. And if you see something beautiful politically, don't cling to it. Which would be the advice of Dujum Rinpoche, the Nyingma Pa Lama, spiritual leader, regarding not politics, but LSD, actually. So we get finally an insight that if the suchness of the situation we're in neither exists nor does not exist, according to old tribal wisdom, which will mean any black curandero in Pucallpa or any American Indian shaman talking about how the universe was created because coyote pissed on a rock and he fucks your mother and jumps in the mirror. So if we're going to go back to tribal wisdom, let's get back to tribal wisdom. What the African priests would say, I don't know, anthropologically entirely, except there are lots of calm and very funny sayings written in the language of Eastern Africa. What's the common language there? Swahili saying, like, you don't punish a man for silliness, which are the same wisdoms as you would get from a rabbi or a
Michael
now, and his shamanism, how it compares with the shamanism of other older shamans whose continued existence he is proposing. I was a young shaman, so therefore I think an impatient one, and hasn't mastered all magic. An aspect of magic, yeah. But he has an ulcer to pay for it. Two bad LSD trips. Well, I've had six bad LSD trips. Having one now. So, no, I'm not on LSD. The universe is on LSD. So, getting now to more pragmatic things, aside from the metaphysical void, getting out of the void back into the illusion. One aspect of the illusion, then, of the sensory possibilities of what we can see, aside from the language that I was just using, is a basic thing which most people have had at one point or another. The aesthetic experience, the religious experience, the peak experience, the mystical experience, the art experience, the identity experience, the unitive experience, an experience of one, of all of us being one, not only ourselves, with varying color, skin, and mysterious egg origin, or whatever we are, also the flowers, also the very trees and plants. I thought that a long time, and everybody thought that. Everybody's known that. Everybody's glimpsed that who has had the natural experience, I think. So I was arguing with Paul Goodman the other night, and he said, no, that's not a basic religious experience, or that's not the final human experience. That's just a sentiment that everything is one. So we haven't clarified even the mystics or the humanists versus the mystics or the goofs versus one branch of faggotry versus another has not clarified its language yet either, in order to be able to communicate. Except you'd have to accept the tone of voice, possibly, as the signal, rather than the associational patterns of the language. Though that would be difficult on account of we've got a mechanic tone coming through. So we have a unitive experience. And my conception of, or my feeling toward this, or my sense of the reality of this, the fact that we are all one, there are just many eyes staring out. There are no hierarchies, there are no categories, there are many eyes staring out, which is like a very mysterious situation. Constantly to be facing. No, that's all right. Constantly to be facing these many eyes. So that it's a version of I imagine this is where paranoia comes from originally. So paranoia is probably good, because merely the recognition that everybody is in a giant conspiracy. And possibly the paranoid has recognized it, but thinks he's the only one that has recognized it. And doesn't take signals from others that they also have recognized it. so that once it's day, that's a big conscious thing with Stones and Beatles, apparently. Slow communalization on account of the basic realization that they're not the Beatles or the Stones. They're not the niggers. They're not the heroes. They're that same glimpse that everyone has, and a glimpse which can be the center of consciousness and also the center out of which political activity begins. Now, for political activity linking up, or social construction activity, there's the old tribal statement from China. In order to let Pound constantly quotes from, I guess, Confucius, to straighten out the nation, straighten the province, to straighten the province, straighten the city. Straighten the city mean straighten household, straighten your household, straighten your household, straighten yourself. Or master thyself, then others shall thee bear, as Pound later wrote, his interpretation of it. If there are a large group of younger people and older people working in older traditions who have come to some basic ground of consciousness where they do all feel one, where they have glimpsed that, then we may have possibly the beginning of a friendly communism or communion or community or friendly extension of self outward. If they have glimpsed that and if they're willing to trust that. But that trust has to be such a calm thing and such an assured thing. But the weird thing is that tearfully, so almost, is that the younger kids have that. That's the one thing that they have arrived at, I think. Which is the possible, beautiful moment then for history. Or maybe, you know, the last moment of recognition before giant comedy ends with an explosion. Now to the what I should have been on all along, which is praxis, practical plans. That has been classed generically as flower power, which is a euphuistic term, but I think it's as pretty a term as there is, and why not then flower power, though it's one that's easy to put down and goof off with, but it's a correct image in the sense of correct to its origin and correct to some of its techniques. And the original phrase seemed to rise up out of the streets, along with the other phrase, make San Francisco an electric Tibet. The methods used then have been somewhat similar, as you could guess at from Burroughs's thing. Don't escalate the hostility, don't escalate the anger. Control your mind. Watch what you're doing. Be aware, totally. It isn't love that's being sought here. It's not love that's being offered. What's being offered, in a sense, is awareness of what your own feelings are and all the movements of your own mind, including the movements toward hysteria, including the movements toward the acceptance of language that doesn't have any referent. Because of affective reverberations of the tone of voice where they're pronounced, and also the fear of opposing what seems to be inevitable, what you're told is inevitable, either by Black Power or by Time Magazine or by Mao or by Johnson or by Burroughs or anybody or yourself or your mother. I mean, you got to make up your own mind. You know, just because everybody around is screaming the same thing doesn't mean that you have to join in or be lost in the universe. You're still there in your belly, you know. Unless you get out there in a fantasy and you cling to that fantasy as being the only answer, as the man who attacks you, the policeman or the capitaler attacking you, is attacking a fantasy of you, his fantasy, his image, because if you're there neutral, not intending him any particular harm, actually, but trying to straighten him out and get him out of his bag, And he projects on you a monster fantasy where you're going to, like, rape his mind or destroy his entire universe in some way that will leave him without a universe or without feeling good in the place where he is. In other words, if he feels threatened, and if you threaten him, by God, he's going to feel threatened. He's going to take the appropriate action that any madman in a nut house will take when he feels threatened. He'll strike back at you. So if you get into fights with people in the madhouse, you're probably there as a patient, I would guess, or a doctor. But you're in a madhouse. The world is a madhouse, and everybody's nuts. So what do you do in a madhouse when somebody calls you, says that you're a spy? Do you internalize it and assume it is, or you reject his charge and hit him? You realize he's projecting an image. He's making a movie of you. He's projecting an image on you. And if you accept his image, you get trapped in his game, and pretty soon, bam! The two of you are up in this paranoid universe battling it out for the language. So who's going to control the language? And are they going to control, you know, who's going to control the microphone? As if anybody who controlled the microphone controlled language. All they can do is control the sounds that come over the microphone. And they can condition you, but once you're deconditioned and you hear that you're just hearing sounds. And that those sounds are just sounds, and are they pretty sounds? Do they make you feel good? Do they lead to any constructive action? Or are they like sounds that give off bad vibrations? And are they going to lead you to feel bad and make other people feel bad and escalate the booby trap till the whole fucking shithouse goes up in clunks? That's one view. They're back to the other view that violence is absolutely necessary as a means of therapy. A different form of therapy than the one that I've been proposing. That may be so. I'm not a psychiatrist. That seems to be the psychiatric interpretation all during this week. Cooper said, don't give Che Guevara LSD. He might stop fighting. So I said, well, how do you know he won't fight more efficiently? Of course, that was my con man's answer, actually. If one were to continue fighting on after LSD, it probably would mean that the situation required that, I suppose. All things being equal, I'm not talking about, you know, LSD flip out. Maybe LSD doesn't lead to the same place. Maybe some people go somewhere else than the place I've been talking about, which is the safe place where we can be here together. Not the unsafe place where some of us have to be destroyed so that the others can be here. But if we're going to have one place, if we're going to be here on this place, then we have to make place for people in body, for everybody that's got a body. Otherwise, you're going to have those bodies scared of being destroyed, as has been projected by the white race, that, you know, the threat of destruction of the yellow life form, or the colored life form, or the black life form. So they're reacting, obviously, to the hypnotic threat of the white, and the reaction is completely mirror image of the white presentation. Mirror image, except that there are actually, like, there's old tribal wisdom still operating with the blacks in America that hasn't been presented either or accounted for. There's James Bevel also, who has another vision, which is he was doing his baby's diapers one day, and the man, the spiritual man, broke in on him. And so he decided he'd go to Vietnam and stop the war and get a big troop ship together with millions of spade visionaries. And anybody else that wanted to join this fantastical expedition and go to Vietnam and do what he could, just sort of talking. I think he's still planning that. But he was the man who led, organized the spring mobilization, which was the giant rallies in New York and San Francisco. So he also is an effective head. He has another vision, a kind of beautiful one. Carmichael is hipper, I think. Martin Luther King never heard of the be-in in San Francisco 3 months after it happened. I think, in a sense, that was the trouble with Martin Luther King's pacifism, that it was passive. But what's necessary is active imagination. Active black power, flower power, active manifestation of the understanding, manifestation, active thing, not just lying around on your ass. Active poetry, active use of language, the Bodhisattva's vow. Sentient beings are numberless. I vow to save them all, because the whole universe can't make it, nor will happiness be complete until we all enter heaven. So, otherwise there's always going to be the hells that we're aware of that we have created for the others to be in. So does somebody want to go to heaven and leave the others out in hell too? Big deal. Big deal. Jesus. Big deal. Well, I guess maybe that might, you know, like the porpoises. They'll go to heaven and leave us out. On the other hand, like the overactive search for heaven and all that energy that goes into it is also a fuck-up. It gets in the way of awareness of what's actually going on and the actual sort of like calm in the middle of all the violence and murder that's actually taking place. There's that undertone of calm which is always there. So, as, you know, Prince, what is it, Bolkonsky realized under Napoleon's boot on the battlefield as he lay there dying in War and Peace, looking up at heaven, indifferent to the whole fucking Franco-Russian war. That is amazing. Like, what if you went out on the streets with a switchblade and started, but then you got shot down and you had 20 minutes to realize where you were as you were dying? The whole struggle faded out into like a totally other vision, I'm sure. So from that level of consciousness, that's where manifest action can take place. But I've been so generalized that then finally we come to the fact that it's possible for gangs of young people together live communally, form their own organizations, and begin to address themselves to the anxious-ridden outer world. But now, the modes of address called flower power are as follows. You make friends with everybody you possibly can. You control your temper completely. You never say a harsh word. You listen very carefully to trace back the lines of feeling of their racism, of their fear, of their need for material extension. You reassure them as much as possible on the subject. Policemen to begin with. President Johnson, first of all. McNamara, the whole business, the whole fabric, top to bottom. Where would you begin? Well, in San Francisco began to some extent, say, with the media people, which meant a tacit conspiracy of everybody to take them all to bed, to turn them all on, to turn them into friends. I mean, what's the point of having enemies when you can have friends? To de-control them, de-hypnotize them, decondition them, sexual deconditioning, music deconditioning, dance hall image, mixed media happening deconditioning, LSD deconditioning, orgy deconditioning. When you have a lot of people working together with the same insight, that insight reinforces back and forth and is reflected back and forth and grows deeper. Those one lone nut saying, "I am the lamb," can be clapped in jail, but one cat coming up among 5,000 people dressed in caps and bells saying, "I am the lamb," and they all jump, "I am the lamb," and there's a lot of people shouting, "I am the lamb," and acting on it, because they're not afraid to be the lamb, because they know that everybody knows it already. So you can begin operating in the external world on that basis, because you are not alone, because the insight is real, because that is the reality of the entire universe, and that's the ground of nature. That's what being itself is. And if you ain't in being, where are you? Out in your head in a fantasy of not being in being, but, you know, like having lost out and having to fight your way back into the material universe to gain possession of it. So you already are the material universe. So you get a little, you want a better relation with it. It means better relations than with the squares or so-called squares. Means then the bringing over of all consciousness, all human consciousness, over into this one place where all consciousness can be one and be feel safe there, being one with the other one, where it won't be shut out and be the one lone consciousness while everybody over there is having this big ball together. Means then intrapersonal bodhisattva conduct infiltrating outward on every occasion continuously to all strange forms of being, all strangers, all other person, treating a person and not as role, not as uniform, not as cop, not as capitalist, not as communist, not as Maoist, not as Allen Ginsberg, not as self, recognition of that one which extends outward to the tobacconist across the street and everybody in London, obviously. So then you've got to start making it, or one would have to start making it, or we got to start making it, or you got to start making it on that one level where you do address others to their eyes directly without fear and with the realization that they are there. So now a lot of people are going to bust off and hit you in the nose. Though I think it depends on the amount of anxiety you project whether or not they have a negative reaction. And I think that's big key. The amount of anxiety, fear, trembling, nervousness that I put out, I know determines people's reaction to me, whether it's trust, friendliness, despite appearance. Like the tobacconist on the corner, like I had a real nice exchange with him, which was just looking in the eyes and saying good afternoon. Just that, although I don't know what he really thought. But his wife also chimed in hello. So like, it was a pleasure. So at least she didn't think. So then, what if all of the people who had that insight were able to begin combining forces, totally neutralizing all negative affect, totally like letting it drop into the void, transforming all that energy into conversion of consciousness to friendly thing, you'd then have communities rising as they do in San Francisco, which involve kids living together and inviting other people in to join them for evening or longer. It means the amassing of people together as in giant human beings to not so much demonstrate their force to others, but to demonstrate their tranquility and quietness and presence to others and to themselves, to reinforce the awareness, to exchange upaya, skillful means, trade secrets of communication. Forming proposals, proposition rather than opposition, proposals for new society based on new consciousness, and then putting them into operation on a small scale, mutually in cooperation, as an example, rather than waiting for pie in the sky, rather than waiting for pie in the future, rather than waiting for utopia to come through revolution, practicing on the basis of what's known already, what can be. So we have the development of free stores in San Francisco, free food in the parks, the diggers' extensions of energy, the anonymity of most of the digger people, most of the digger workers, the communications companies, other combines, which mimeograph the daily news for young kids so they get it fast, where there's going to be a rally, where there's going to be music, where there's going to be free food, where you can get sleep, where you can get jobs, where you can go out into the country free so you can straighten your head out or freak out in the country so you can decontrol yourself of the city conditioning and calm yourself for a while and return to tribal mammal origin in the original ecology for which we are fit, which is not the noisy metallic city, as Leary has pointed out very radically and wisely. Put all the metal underground, back. Or there's going to be bridges and buildings and machineries, and don't let that displace the living organic material, which is our natural friendly life form. So obviously the surface of the planet has got to be replanted back to some sort of living delight instead of dead vibration. So there's a clear idea of what the utopia is ecologically and something to work for and then practices to go toward in that sense. Goodman's suggestion as of yesterday, you know, applying immediately social welfare ideals and principles, pay people to live in the country. So you like take the New York welfare people and give them the same money, except you don't have to live in New York, you can live it out of New York. That'll depopulate New York, remove the pressure on New York, straighten your head out, calm everybody down to some extent, have a healthier life for those supposedly underprivileged. They'll get the groove of being way out in the country and walking with clouds and stars and talking with trees, and also save all the giant bureaucracy costs of the city, you know, supervisory welfare. I've been too short about praxis, and that really is the important thing, actually. I would suggest that if Grogan comes back Saturday, since he is the expert in praxis, he be asked to give some sort of outline for those interested in the concrete ways of dealing with precise situations, police violence, ingrouping of hippies into the cities, and future plans, suggestions, which are of such a nature that since they rise out of natural desire, don't need leaders, don't need centralized authority, and just realization of the ideas or the possibilities of like free food, free stores, free cooperative activity, underground newspapers. They spread naturally on their own and can be practiced democratically on the grassroots with the active political consciousness of the masses raised, but not dictated from above by microphone.
Jo, det vi nu har hört var ett anförande av Allen Ginsberg, framtidsvisionär, poet och skribent, vid Congress of Liberation i London 1967. Först spår 1-10 var fragment till en översättning som jag gjorde i Afghanistan 1971. Spår 11-20 är Ellen Ginsberg själv, och sedan är gjort så att spår 1 motsvarar spår 11, 2 motsvarar spår 12, 3, 13 och så vidare. Så att du kan få en hum om vad texten handlar om. Men den bästa förståelsen får du naturligtvis om du lyssnar på Allen Ginsberg själv ett antal gånger. När du har lyssnat 7 gånger på CD:n så lyder budkavelregeln, för CD:n är en budkavel, och du ger den vidare. Du kan först göra några kopior, behålla en själv och ge de andra vidare till andra vänner. Men ge CD:n vidare och låt den vandra. Texten blev en inspiration för mig, Björn Skolén, att vara med och starta Ljusbacken, som blev ett forum för ungdomsrevolten och en kursgård för alternativ livsstil 1974. Meningen är att sedan kan inspirera en ny ungdomsrevolt, och inte ens sådan som vi har sett i Göteborg den senaste tiden med ett massivt gatstenskastande och våld och vandalisering, utan en mer insiktsfull protest där reglerna för icke-våld, flower power, inses genom en ökad medvetenhet. Håll till godo som sagt med texten. Hoppas du hade roligt av att lyssna på den. Och som sagt, när du lyssnat 7 gånger, ge den vidare som budkavel.
This moment is different from any before it. This moment is different, it's now. And if I don't kiss you, that kiss is untasted. I'll never, no, never get it back. But why should I want to? I'll be in the next moment, sweet lover, sweet now. It's now.